En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Nu är det tisdag och vi hälsar välkomna till Sportbladet och Sportbladets Premier League-podd. Tillbaka efter ett par veckor i solen, spanska solkusten, hälsar vi Kalle Karlsson.
Tackar.
Tillbaks till podden, tillbaks till där du är hemma.
Ja, så kan man säga. Ja. Jag var inte borta i två veckor, så långa träningsläger har vi inte. Men jag kom ju hem sent på natten där när det var... dagen innan inspelning, så man var inte helt pigg den dagen, kan
jag säga. Nej, jag förstår det. Hur känns bra då? Komma iväg lite grann? Träna lite grann i solen?
Alltså det är ju skönt att lämna den svenska försäsongen med tanke på att det är träningar under ett par månader, par tre månaders tid där det är kallt och blåsigt och ibland snöar det och ibland regnar det och ibland vill man bara in i värmen igen. Så att det är skönt att åka ner till lite varmare breddgrader och få springa runt i solen i shorts. Det är ingen tvekan om det.
Förstår det. Hörru du, vi har en grej vi måste prata om idag.
Ja,
vi har ganska många grejer vi måste prata idag. Men vi måste prata om Dele Alli.
Det kan vi göra.
Han fyller 21 idag.
Idag till och med.
Ja, precis. Ja, så vi säger grattis till Dele.
Bami Dele som han heter.
Bami Dele som han heter till och med. Och konstaterar att han står på 16 gjorda mål den här säsongen från sin mittfältsposition, trots sin unga ålder. Det är en sensation, den här killen.
Ja, det är det.
Alltså för att, jag menar, det här är hans andra säsong, du vet, den här tuffa andra säsongen. Man kommer igenom, kommer fram som tonåring som han gjorde, men han bara fortsätter leverera.
Ja, han visar att han är något alldeles extra, någonting utöver det vanliga, som det så fint heter. Det är ganska många spelare som värvas till Premier League med stora förväntningar och som har varit talanger på lägre nivå och så. Men det är ganska få som tar det där klivet och direkt etablerar sig i en startelva ens i Premier League. Det är väldigt få som gör det och går direkt till att spela till sin plats i ett av topplagen. Ja. Det är ännu mer ovanligt att man gör det som han gjorde under sin debutsäsong, att man inte bara tar en tröja i elvan utan man gör sådana avtryck så att man är en av ligans liksom framstående spelare i den positionen.
Nyckelspelare i alltså, vad jag skulle säga, ligans ganska klart näst bästa lag. För någonstans den här säsongen så är det svårt att hävda att Chelsea är något annat än ligans bästa lag. Men nu är ju avståndet sånt faktiskt att Tottenham var lika långt ner till fjärde platsen som de har upp till första platsen. Och med tanke på hur det såg ut i helgen och hur det har sett ut de senaste matcherna, där Harry Kane har varit borta, någonting som jag förstås har bekymrat många, så är det, alltså Dele Alli kliver ju fram som, ja men som lagets stora, stora trygga stjärna, vilket ju man inte kan säga om speciellt många andra spelare i hans ålder, att de ska liksom ta det ansvaret.
Nej, och han gör mål från mittfältsposition, säger du, och visserligen är det ju en, det är en annan position att vara tia än att vara på de offensiva mittfältspositionerna som finns på ett kanske på ett Chelsea mittfält på den tiden när Frank Lampard spelade där. Men det är ändå intressant att bara fundera och reflektera över att när Frank Lampard satte sina otroliga målrekord i Chelsea år efter år, för liksom han nådde en total målskörd som vi trodde att ingen mittfältare kommer att nå hit. Ingen har gjort det. Ingen kommer lyckas göra det igen. Så Dele Alli är väl den spelaren som kanske skulle kunna nå dit. Sen är det inte jämförelsen.
Nej,
helt
rättvist.
Det är
rättvis. Det är förstås en mycket mer offensiv.
Det är en mer offensiv roll. Så att men
det finns ju den där statistiken som förstås kommer från England, de gillar att jämföra bakåt, att vid samma ålder har han alltså varit inblandad i fler mål än vad Steven Gerrard, Frank Lampard och David Beckham hade varit tillsammans i samma ålder. Men då är det ju tre spelare som spelade betydligt längre ner i banan, inte minst Steven Gerrard, han spelade ju faktiskt ytterback och sådär i början på sin karriär i Liverpool, så då det är en helt annan sak.
Men, ja, och sen som sagt, de där jämförelserna brukar inte ge så mycket för det här har de gjort fram till samma ålder. Det brukar handla om så mycket andra saker. Om man skulle säga så, då är det många spelare som hade varit bättre än vad Zlatan var till exempel när han var 19 liksom. Men, men bara att han gör så många mål, det är ju det som är intressant. Att han gjorde det i fjol, han gör det den här säsongen igen. Det får mig att tro att det här kommer vara en mittfältare som kontinuerligt gör mycket mål. Och att bara att han är med liksom i skytteligatoppen är ju väldigt, väldigt imponerande. Sen säger väl det också någonting om Premier League och att anfallarna här i den här ligan gör inte så många mål som de gör i La Liga till exempel, där det är helt omöjligt för en mittfältare att upp i liksom och skugga i skyttetoppen.
Kan Tottenham hålla igenom i sommar, tror du?
Ja, det kan de ju göra. Det handlar nog mycket om Dele Alli själv. Om han och hans agent börjar trycka på för en flytt till Real Madrid, så är det klart att det är svårt för Tottenham att stå emot. Och då kan man säga att de kan vägra att sälja. Ja, det är klart att de rent tekniskt kan göra det, men det är ändå svårt att stå emot. Och med tanke på vilka summor det har liksom skruvats upp till, så är det klart att summan för honom kommer vara extrem. Och det är klart att de...
Då pratar vi ju liksom nya världsrekordsnivåer.
Ja, det är där uppe. Ja. Det är där uppe. Och det är klart att det finns en risk att ett Real Madrid skulle kunna blicka mot en Dele Alli.
Men det är ju inte bara Dele Alli Tottenham som levererar just nu.
Kan man lugnt säga att det inte är.
Jungmin Son har också klivit in och visat att det finns en hel del klass i de koreanska fötterna. Det är bästa koreanska målskytt någonsin i Premier League också.
Ja,
eller den första att göra 10 mål på en säsong.
Ja.
Det är ju en milstolpe att ta med sig.
Verkligen. Ja, det finns sån tycker jag. Jag gillar honom. Alltså, kom ihåg, han startar bra i Tottenham. Så visar han ju redan då att det är ju en riktigt, riktigt bra resurs de har där. Och han startar inte alltid, men när han väl får spela känns det som att han tar ofta den möjligheten med hela handen då. Han är en sån där liksom frejdig spelare. Det händer alltid saker runt omkring han. Och visst, han kanske inte är effektiv och kanske... Det där som lilla som saknas för att han ska ta det där klivet, det är att han borrar in den där tredje målet och gör det här tricket senast. Han kanske inte har den kvaliteten riktigt att han sätter de lägena, men han är oerhört nyttig alltså.
Han är så direkt. Ja. Alltså han spelar ju på ganska få tillslag och med extremt högt tempo hela tiden, så att det är väldigt svårt att försvara sig mot honom. Sen som du säger, han kan sakna lite grann i avsluts tillfället liksom sådär. Men det är också för att det går i väldigt högt tempo där, när han spelar. Han ger inte sig själv speciellt många olika möjligheter att avsluta på, utan det är ett pet. Sen är det ju bara fullt alltså avslut som gäller då. Men det är ett oerhört svårt spel att försvara sig mot när det alltid går sådär fort. Är det imponerande? Och sen är det också imponerande hur man kan vara så bra när Harry Kane är borta och Harry Kanes ersättare är så dålig som Jansen är. Alltså att han inte får in den bollen, det är ju sånt tecken. Jag vet inte, för när jag sett matchen, han får ett inspel ifrån Trippier. Som låg bakom nästan allting i matchen mot Watford där senast. Han var otroligt bra, högerbacken. Och han får den alltså, är han en meter från mål? Får den i magen och han styr upp den i ribban.
Då, just den gången, då tyckte jag lite synd faktiskt om Jansen. För att han hade ju haft ett läge innan det där han, som jag ser, gör det fantastiskt bra. Han vänder bort backen och kommer till avslut på väldigt liten yta. Och väldigt, väldigt bra räddning får man säga av Gomez. Och där var det så här, han gör allt rätt. Det hade varit ett klassmål om man bara hade borrat in den. Och sen får han inte göra mål då. Och sen kommer det där läget liksom när han är en meter från mållinjen och han lyckas inte få in den bollen heller. Och då tyckte jag faktiskt lite synd om han. För då, det var som att det är inte hans år det här.
Nej, det är inte det.
Det funkar inte för han det där sista. Och det är klart att det är frustrerande för honom. För han känner ju också trycket att det är han som ska komma in och ersätta Kane.
Ja, Och så såg vi Kane komma tillbaks också och var oerhört nära att trycka dit en frispark.
Vilken den
var,
jävla frispark.
Ja, alltså. Den var stenhård alltså. Det var inte så mycket knorr. Nej. Det var full vrist om man säger så.
Det var full vrist och målvakten stod bara och tittade på den.
Ja,
det hade varit en
ribban.
Fin final på den matchen.
Ja, det var matchens sista spark va?
Ja, exakt. Det hade varit fint att borra in den ribban in såklart.
Men, ja, det hade varit verkligen sådär att hej, nu är jag tillbaks också.
Men en sån här klar seger och sen sparkapital i form av Kane, det känns som att Tottenham, de alltså, jag kan inte minnas att känslan kring Tottenham har varit bättre än någon gång egentligen.
Nej, kan inte
vara
där
nu. Visst, det var fantastiskt då där med Harry Houdini,
ja,
och med Van der Vaart och liksom,
de hade
Modric
ett par,
och sådär.
Ett par liksom lyckträffar i Modric.
Absolut.
Van der Vaart som hittade
och Bale
en
som kom fram då liksom. Men här och nu, de känns ännu bättre som lag. Alltså, ja. De känns ännu stabilare, de liksom vänder matcher. De har blivit gängvinnare på ett sätt som de aldrig har varit förut. I alla fall inte under min livstid. Då är vi tillbaka på Bill Nicholsons dagar liksom.
Och nu ser man ju också att Pochettino har fått de här åren att bygga det här laget och att han har gjort det så oerhört bra. Där han ändå får vara ett lag som inte blir sönderköpt som han var i. Alltså om man tittar på det han byggde upp i Southampton med de tillägg som har kommit dit. Alltså den där diskussionen har vi haft förut om Southampton inte hade blivit av med alla sina bästa spelare hela tiden. Vilket jävla lag de hade haft liksom. Men det är ju lite det han har fått göra i Tottenham. Och det är inte så att de har köpt en enda superstjärna. Alltså den mest profilstarka värvningen är väl egentligen kanske Christian Eriksen.
Erik Lamela.
Erik Lamela.
Det var innan.
Eventuellt Jungmin Son, det var ganska många som drog i honom också. Ja. Men det var ju inga fantasisummor direkt. Men han tar in en Alderweireld som har varit runt, liksom spelat ytterback i Southampton till exempel. Och ingen riktigt ville ha. Kommer in och är en av ligans absolut bästa mittbackar. Så att det är ju ett gediget lagbygge utav Pochettino.
Otroligt bra värvningsarbete. Och där får man ju säga att Daniel Levy har ju såklart en jättestor del i det. Men jag tycker, man tittar på deras värvningar, så det är väldigt, väldigt få som där de har gått helt snett. Så kan man ju självklart plocka fram en Moussa Sissoko och raljera över honom och säga att
Janssen,
det är
liksom,
Premier League sämsta värvning genom tiderna som Niva kallar honom. Det är klart att någonstans går det fel. Men på det hela taget så, jag menar, om du sätter 3 av 4 och 3 av 4 är klockrena, då har du ju råd att göra en Moussa Sissoko fiasko liksom.
Ja, alla värvningar kommer ju inte lyckas.
Nej,
det är ju bara så.
Och det är ju det är omöjligt också att lyckas med alla, för jag menar, du har ju bara 10 som kan starta, så det, jag menar, hur ska du kunna lyckas med alla? Det går ju inte.
Nej.
Det är 10-11 är det som kan starta, men 10 utespelare.
Ja, precis. Jag blev oerhört imponerad av Kieran Trippier i matchen i helgen också.
Det är en annan bra värvning.
Ja, men alltså, det är hans tredje start den här säsongen. Och han kommer in och ligger bakom i stort sett allting. Och vilka inspel är på ett tillslag. Det är crossbollar som kommer från 50 meter. Han bara bredsidar den på ett tillslag perfekt in i boxen.
Ja, jag tycker han är skicklig alltså, Trippier.
En oerhörd teknik alltså.
Han gör ju ofta assist alltså. Nu inte bara liksom bara blickar den här matchen. Utan när han spelar i Europa League, när han spelar i cupen och sådär. Jag tyckte alltid att han har en väldigt, väldigt bra slutprodukt. Bra inlägg.
Visst var det Burnley han var innan va? Han hade liksom typ 15-16 assist på en säsong i Championship före han kom till Tottenham. Så att han har ju haft det här i sitt spel hela tiden.
Han är en sån där back som han kommer ha sina brister defensivt och sådär, men offensivt så har han en spets som gör att han skulle kunna sitta på bänken egentligen var som helst, för att du har plats för en sån ytterback i ett läge där du behöver göra mål eller liksom du behöver bli mer offensiv. Ja, men då är ju han alltid intressant för att han har den där fantastiska kvaliteten just i den där leveransen.
Så hur gammal är han? Man får ju liksom känslan är så här. Hur länge vill han sitta på bänken bakom Kyle Walker?
Jag skulle säga att han är 28 eller något sånt där. Ja, nästan. Han är 90. Född 90. Så han är...
Fyller 27 år.
Fyller 27, ja.
Det här är ju liksom... Det är ju nu han verkligen ska vara en startspelare. Liksom. Man känner så här, han har varit 21. Så hade det varit en annan sak. Är man 27, ändå håller den nivån som han gör och har de siffrorna som man har. Kommer han vara nöjd med att sitta bakom en Kyle Walker nästa säsong också? Eller två säsonger till? Eller måste, borde Pochettino slussa in honom i laget här och kanske ge honom mer speltid? För som sagt, det är hans tredje start i ligan den här säsongen. Det är väldigt lite. Sen har visst det har blivit en del Europaspel och sådär, men ja, det är en, det är en klassspelare de har på bänken. Men det
måste, det måste man ju också 3,5 miljoner pund. Och man kan ju jämföra det med vad vissa andra ytterbackar har gått för i Premier League.
Ja, vad kostade Luke Shaw till exempel?
Ja, han kostade 25 miljoner pund säkert.
Ja, det var ju en annan sak för han var väldigt ung. Och det, ungdom är också ett värde i sig.
Så är det ju.
Har vi ju sett. Hur som helst, Tottenham gör ju sitt bästa för att försöka knapa in de där poängen på Chelsea. Men eftersom Chelsea vägrar tappa poäng så kommer det inte bli någonting av det heller. Det har vi liksom...
Nej, man är svårt att se. Alltså, Chelsea är så fruktansvärt stabila. Mm. Och de har Eden Hazard som alltså, match efter match nu visar att han... jag tycker att han spelar på en egen nivå. Jag vet att... allt snack och alla tips pekar åt N'Golo Kanté som årets spelare. Men för mig så Hazard, han är uppe på en nivå där han är ensam där. Och sen är alla andra under.
Kom han tvåa förra året också, Kanté då, bakom Mahrez?
Ja, precis. Men inte det.
Det är hans lott i livet.
Ja, att... det känns lite som det kanske. Men samtidigt, jag tror att Kanté kommer få priset. Ja. Jag tror det. Men för mig så Hazard har ju en högsta nivå som är otrolig. Alltså,
ja. Det går ju inte att ta bollen från
honom. Otroligt skicklig på just det här som är det allra svåraste, ska jag säga, i fotboll. Som allra... det är så få som klarar av det. Och han gör det på ett sätt som det liksom kommer bara naturligt. När han vänder bort försvarare bara. Mm. Som han vänder på en halv kvadratmeter. Och det är som att den där tyngdpunkten, den är nere vid gräsrotsnivån.
Ja. Det ser ju inte svårt ut när han gör det. Det ser ut som, alltså han får ju backarna och ser ut som juniorer hela tiden. Men det är ju... Det går ju så fort. Ja. Han har ju sån extrem bollkontroll.
Och sen just det där att han, när han är inne i zonen nu som han är formmässigt och sådär. Att han, det är hela tiden rätt beslut på sista tredjedel också. Han liksom, vilket också är svårt, det där beslutsfattande. Ska jag gå framåt eller ska jag bara, vi ska bara lugna ner nu. Jag ska bara spela en enkel boll tillbaka hem till backlinjen och vi ska äga boll. Det är som att alla de besluten blir ju också rätt. Så att ja, men ta allt han tar vid blir lite guld just nu.
Ja, men ta en sån här match som helger nu då, borta mot Bournemouth. Ett Bournemouth som kommer med hyfsat självförtroende efter krysset på Anfield. Det är ju en svår bortamatch. Och man är bara så mycket tyngre. Man är bara så mycket bättre. Det är liksom ingen snack. Det blir 3-1 till slut och det är liksom en trygg, stabil seger som egentligen aldrig är hotad. Det är oerhört imponerande. Och det är svårt att se dem tappa några poäng överhuvudtaget.
Stötsar bollarna lite deras väg också. Diego Costa är 1-0. Det är liksom inte skicklighet utan det är lite flax.
Ja, men
bra lag har ju den där turen.
Har man det där trycket och det där tempot framåt att bollarna hela tiden rör sig mot rätt mål. Då kommer de ju studsa.
Rätt också.
Ja, precis. Alltså, jag menar, Diego Costa är ju inte någon speciellt formstark spelare just nu. Han har haft lite kämpigt senaste tiden med bolltouchen och sådär i boxen. Men så länge det finns en Eden Hazard där bakom som gör det och en Pedro och Fabregas har väl rullat in en och annan senaste veckorna här också, vill jag minnas. Då har vi pratat om två utav helgens matcher, men det känns som en liten elefant i rummet, va? Nämligen matchen igår. Alltså det är, jag vet att vi har pratat mycket Arsenal den här vintern, hela den här säsongen, men framförallt den här vintern och våren, men det blir ju omöjligt att inte försöka hitta någon slags någon slags förklaring till det som händer med Arsenal just nu. Man åker till Crystal Palace och får stryk med 3-0. Det är alltså fjärde raka borta matchen man släpper in 3 bollar. Det är tre stycken 3-1 förluster innan och så nu 3-0 mot ett Crystal Palace som man bara såg bättre, vassare, alltså en Wilfried Zaha som ju är i hysterisk form han också, en Mamadou Sakho som stänger igen verkligen. Men Arsenal, vad ska de hitta på? Är det liksom
det känns som att
bryta ihop och komma igen nästan
men nästan så, alltså det känns som luften har gått ur dem. Och att det har gått ut på ett sätt som ja, det loppet är kört. Mm. Alltså de kommer aldrig kunna hämta sig från det här. Sen får man sitta här med lång näsa om de lyckas greja den här fjärde platsen ändå, men nu sa jag ju för ett tag sedan att jag tror inte att de kommer ta den, och det skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket om de reser sig från det här. Det känns som att hela känslan runt klubben, runt laget, runt omklädningsrummet och spelargruppen är att det behövs en förändring, och när den förändringen inte kommer och när de bara står just nu i kvicksanden och trampar sig djupare och djupare, då känns som att det kan bli en riktigt tung avslutning på den här säsongen. Igår var de ju, alltså, de var inte där.
Nej.
Mentalt, fysiskt, tekniskt på något sätt. Sen är det ju såklart, man tittar på laget de skickar ut, det är inte någon imponerande elva på något sätt. Jag menar, Martinez i mål, mittbackarna som är ja, de är bra en gång var tionde match när Koscielny gör dem bra.
Men nu var inte han med igår.
Nu var inte han med, vilket innebär att det blir High Chaparral där bak.
Man tittar, ja, det var ju sånt bedrövligt central, alltså,
central så mitt, så det håller inte heller.
Det finns en spelare, och det är Alexis Sanchez. Och jag tycker han under första halvlek försöker, och han gör väldigt, alltså det är väldigt mycket kvalitet.
Händer mycket kring honom.
Men det är väldigt mycket kvalitet i det han gör. Han sätter bollarna rätt. Han slår inte bort någonting. Han blir inte av med bollen. Han håller ifrån. Han kan, du vet, han är target och han är djupled och han är allting. Men det finns ju ingen annan. Det finns ingen där som spelar med. Nej. Till och med Özil står och slår bollar över sidlinjen från, alltså 20 meters pass ner som han ska kunna sätta på snöret. De sätter han 3 meter ifrån gubben.
Ja. Nej, det...
Och det är klart att efter en sån första halvlek under Sanchez ändå känner att fan, han får mycket boll, han får ganska mycket uträttat ändå, han får in och han får några avslut och det är någon som stryker tätt utanför stolpen och sådär, men det är ju bara han som gör det. Och det är klart att ligger man under då och kommer ut i en andra halvlek, då motivationen försvinner ju efter ett tag, och sen var han ju väldigt osynlig i stora delar av matchen också.
Jag tror inte det kommer komma fram nu, för att Wenger har så stark ställning i Arsenal och spelarna har spelat under honom och de känner mycket för honom, även om luften har börjat gått ur ballongen. Men jag tror att det kommer komma fram i efterhand när vi blickar tillbaka på den här säsongen att han tappar omklädningsrummet.
Det känns ju så.
Jag tror det, för att annars skulle de inte liksom sjunka till de här liksom bottennivåerna som de har varit i nu de senaste veckorna. De har så mycket mer att ge Arsenal. Det är bara så sent som i höstas liksom, då var det fans som drömde om liksom trippen ungefär. Och sen till den här situationen nu där de liksom radar upp förluster. Jag tror att
det är
spelarna,
ju frustrerad Wenger på bänken också. Man ser det ju liksom.
Så är det ju. Spelarna känner att det kommer att bli en, det måste till en förändring på ledarsidan, oavsett vad de säger utåt. De känner att fansen vill ha det, att alla runt klubben i princip vill ha det, och att den här säsongen är, ja, i princip finito.
Ivan Gazidis, som är, vad är han för någonting? Han är styrelseordförande kanske?
VD, va?
VD kanske han är. Hade ju ett möte med fansen för ett par veckor sedan där han liksom bedyrade att det skulle bli stora förändringar, att det liksom, men går det ens att få till några stora förändringar så länge Arsène Wenger är kvar? Det här är ju hans lag, allting är ju snickrat av honom. Han är ju den enda i Arsenals ledning som är en footballman, så att säga, i grund och botten. Jag menar,
nej, jag tror att det är svårt. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Han har ju såklart sin bild av hur saker och ting har funkat i 20 år när han har varit där. Mm. Att han då plötsligt skulle sätta sig på en stol och ha en football director ovanför han som säger att exakt så här ska du göra och så här, exakt så här ska vi arbeta nu. Jag kan inte se det ske. Utan jag tror att jag har ju hela tiden trott att Wenger ska gå, och jag uppenbarligen har ju fel, för annars hade han ju gått i det här läget liksom, ja, och sagt att det här blir mitt sista året liksom.
Allting men, tyder ju på att han har förlängt det här kontraktet.
Ja, det sjuka
det
är ju
finns bara inget tillfälle att kommunicera det på utan att det blir fullständigt upplopp.
Nej, exakt. Känslan är ju det. Men jag tror att skulle de säga att nej, men vi ska ha in en sportslig ledning som kommer jobba ovanför ditt huvud, då kan det bli så att han kliver av det.
Mm.
Men samtidigt, jag menar, jag tror att han ska kliva under hela den här säsongen efter det här spelåret, men han har inte gjort det än. Han har inte visat något liksom, intresse för att göra det heller. Vi får se.
Om du skulle välja fem spelare i dagens Arsenal som du skulle bygga en ny trupp kring, och då får vi nästan ta i beaktande att Sanchez antagligen kommer lämna redan i sommar. Han har ett år kvar på kontraktet bara i sommar och har ju vägrat skriva på. Özil i samma situation.
Ja.
Men om man skulle räkna bort de två då, vilka skulle du bygga den nya Arsenal kring?
Oj, den är svår alltså.
Mm.
Den är jävligt svår. Koscielny vill man ju ha kvar som någon slags grundbult där.
Absolut.
Jag skulle kunna tänka mig att kvar Monreal som ändå är Monreal och Bellerin också.
Mm.
Just för att Bellerin har inte haft någon bra säsong sett till hans förväntningar som han hade på sig. Jag tyckte han var ligans bästa högerback förra året och sådär. Men hittar du en bättre högerback på marknaden, den åldern, de egenskaper, så nej, det tror jag inte du gör.
Nej.
Så att de tre skulle jag vilja ha kvar. Och sen vet du fan, offensivt sådär, vilka man skulle vilja behålla. Så det är inte många. Ja, Cazorla såklart i en trupp.
Ja,
Men å andra sidan, han är skadad hela tiden och han börjar bli till åren. Han är född 84 om jag inte minns fel. Han liksom, är 33 det här året. Skadedrabbad senaste åren. Han kommer förmodligen inte bli piggare i de där benen.
Mm. För känslan är ju liksom att det är de centrala mittfältarna de har. Elneny, inte tillräckligt bra.
Nej.
Xhaka, inte tillräckligt bra. Coquelin, inte tillräckligt bra.
Ramsey
på
väg ut för.
Ja.
Cazorla skadedrabbad.
Ja.
Ja, nej, det är Wilshere på lån i Bournemouth.
Ja. Men vad hade han kunnat uträtta den här säsongen?
Nej,
i
han hade inte lyft dem. Så att nej, det är väldigt mycket deadwood där. Får man säga.
Och framåt.
Nej, jag får inte ihop vem. Alltså det är de där tre. Sen är det klart
Theo
att en Peter Cech kan man ju ha kvar i en trupp också. Och sen om man ett eller två, det är ju, ja. Men jag hade kunnat förlängt med honom, absolut. Så det är fyra då.
Ja, det är inte mycket.
Nej.
Med tanke på vilken klubb det är vi pratar om liksom. Det är inte en...
Så kanske jag glömmer någon så här mitt i all hast.
Det gör man ju alltid. Jag höll på att säga när man,
Men det behövs ju en ny liksom känsla i det omklädningsrummet. Det måste ju in vinnartyper. Det måste ju in,
det
liksom...
känns ju också som att det finns gott om spelare runt omkring. Så att kommer det in en annan ryggrad så skulle de kunna funka väldigt bra runt en sån ryggrad. Så jag tycker en Oxlade-Chamberlain skulle kunna lyfta sig en nivå till. Han är fortfarande ganska ung.
Ja, 93 va.
Jag tror det, va. En Alex Iwobi har vi ju sett har kvaliteter och skulle liksom i rätt miljö och med rätt spelare omkring sig, en Danny Welbeck och sådär, va.
Men det, om du tar de här nu då som Oxlade-Chamberlain och Welbeck, så deras problem är ju att de kan ju se fantastiska ut i den enskilda matchen, men över tid så kommer de ju inte göra tillräckligt många poäng, mål och poäng. Jag menar, jag vet, Oxlade-Chamberlain, han är ju alltid lågt värderad i fantasy och Premier Manager-spelen. Mm. Och så tänker alla, det här är ju ett bra köp. Mm. Det här är ju ett jäkla bra köp. Oxlade-Chamberlain liksom, spelar i Arsenal.
Och så blir det tre mål och fem assist på en säsong. Liksom.
Nej, inte fem assist. Så nej, många blir det inte. Tre mål kanske. Ja, och sen ett par tre assist liksom, på en hel säsong.
Ja.
Det blir inte, oftast blir det inte så jäkla mycket mer.
Nej.
Och då kan han ändå ha varit helt fantastisk i Community Shield liksom, varit dominant.
han är ju alltid väldigt bra i den typen av matcher.
Ja, men typ så här, helt dominant, och så tänker man, det här blir hans år. Nej, det blir inte det. För att han har inte den spetsen. Sen kan han liksom, när det blåser emot och när man ligger under mot topplag, så kanske han kan göra en enskild insats där han går in och gör det jäkligt bra. Men Jag tycker inte han har den spetsen som man kanske förknippar med honom.
Nej. Vi får väl se här ifall,
önskar att han hade.
Fall Arsenal kan studsa tillbaka sen nu på söndag, eller vad de möter. Är det nästa måndag? Är det ny måndagsmatch rent utav? Ja, det är det ju. Borta mot Borough. Det är ju, alltså Borough som är ju avhängda och mer eller mindre utslagna redan. Det finns i alla fall en chans att studsa tillbaka tillfället för Arsenal nästa vecka.
Men det blir intressant att se vad en sån som Özil har för intressenter till nästa år.
Ja.
Alltså, vilka klubbar vill satsa på honom? Det kom ju en rykte där om att José Mourinho var intresserad och sådär, men det tror jag inte.
Nej, det känns ju absolut inte som
även om man hade honom liksom i Real och sådär och kallar honom världens bästa tia där och så vidare, men nej.
Det var inte Mourinho som sålde honom också?
Ja, sen ja.
Till Arsenal.
Ja, det var kanske Mourinho som gjorde det. Jag minns
eller var det Ancelotti där då? Nej, det måste ha varit Mourinho.
Kanske var Mourinho då. Oavsett så känns det som att jag är inte så säker på att det blir någon av topp 5-ligorna. Skulle det kunna bli
Turkiet?
Ja, men Turkiet eller Kina eller vad tusan som helst. USA.
Ja. Ja, han alltså om jag tänker utifrån mitt perspektiv som Liverpool-supporter, hade jag inte velat ha honom i Liverpool.
Nej, det förstår jag.
Han med alla de egenskaper han har som framspelare, som passningsspindel på en offensiv planhalva, så ger han ju laget alldeles för lite defensivt. Och inställningen som är så viktig finns ju inte alltid där. Vi har fått jättemycket frågor. Det kommer säkert komma tillbaka till Arsenal lite längre fram, för det känns som 80% av alla frågor som kom in rörde dem. Får jag nämna Manchester City slog Hull. Ett ganska formstarkt Hull ändå. De kunde, orkade inte hänga med när Manchester City trummade igång på hemmaplan 3-1 och, ja, det var väl en, jag vet inte hur mycket mer man ska säga om det, men en stabil seger. Lite mindre stabilt var det i Stoke, där Liverpool då skulle också hänga på i den där jävla märkliga elvan tog ut Jürgen Klopp. Det är ju hyfsade skadebekymmer i den där truppen, där Adam Lallana, Jordan Henderson, och så blev då Coutinho magsjuk i förra veckan, så han hade ju tydligen gått ner 3 kilo tydligen, och Roberto Firmino kändes sliten, och det gav en elva med Trent Alexander-Arnold och Ben Woodburn, och det höll ju inte riktigt i första halvlek där. Jag vet inte ifall jag hade livet på lättarna skott mot mål. Det var,
nej, det var ju
näppe man höll ihop ett 0-1 underläge.
Det var en patetisk insats före paus. Ja. Det var ju en insats som jag tror fick blodet att rusa hos dig. Det var ju känslan att man nästan slänger bort det här fina läget man har nu. Eller att man i alla fall är beredd att slänga bort det.
Men man spelar ett väldigt högt spel.
Ja, man spelar ett väldigt högt spel. Och sen, jag menar, jag har all förståelse för just att spelare behöver vila och att, jag menar, det är klart att han inte åker dit och ställer den elvan på bena i ett läge där han inte behöver det.
Nej.
Självklart så fanns det orsaker till det.
Det säger ju någonting ändå om Morenos status i truppen just nu, att han inte ens tar plats som en wingback till vänster när han måste trycka in Milner centralt. Och, alltså om det är någonting som Moreno skulle kunna klara av, så är det väl en wingback-roll. Liksom.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, det är ju faktiskt den rollen som skulle passa han allra bäst.
Istället så skickar han över Klein då, som har spelat högerback i hela sitt liv.
Han kan inte ha något förtroende alls för Molina.
Han måste
vara noll verkligen.
Noll verkligen, ja. Han var med på bänken.
Ja.
Men
var ju lite fin Moreno när han kom till Liverpool där. Sprang rakt coast to coast på White Hart Lane och dunkade in en boll.
Ja, nej, men alltså offensivt så har inte Moreno på något sätt gjort bort sig. Även haft pigga in upp den här säsongen.
Men det är den offensivt. Där defensiven kommer ju han alltid slappna av och göra de där misstagen som kostar sitt lag. Alltså, det går inte att träna bort.
Alltså, han har ju också idiotbesluten då han kommer med, alltså, ja, mest klassiska var ju förra säsongen i Europa League där Liverpool har 1-1 borta mot Dortmund och det är liksom vi måste bara bevaka det här. Det här är ju perfekt utgångsläge. Och så är det 20 minuter kvar av matchen i offensiv hörnflagga. Så är bollen och försvararen har precis samlat upp den. Då kommer Moreno i full fart med dobbarna i knähöjd och missar honom som tur var. Men det ska ju vara rött kort liksom. Hade han träffat honom hade han kunnat bryta benen på honom. Alltså det beslutet är så märkligt. Så jag tror att Jürgen Klopp han litar helt enkelt inte på honom. Att han ska göra det han blir tillsagd.
Nej.
Så är det ju. Men Coutinho och Firmino byttes in tillsammans med Daniel Sturridge efter en liten stund också. Då blev ju matchbilden en helt annan. Stoke lyckades inte hänga med och det blev tre väldigt viktiga poäng tror jag för Liverpool i den där. För nu håller man ju ändå stången och nu förlorar Arsenal igen. Så att det känns ju nästan som att det är 9 poäng ner nu även med trots att, eller Arsenal har 2 matcher mindre spelade så är det. De där 9 poängen ser ganska mycket ut i tabellen. Jag tror det sätter sig mentalt också. Att man känner att man är på rätt ställe i Liverpool. Just det, vi får säga någonting om Sunderland United också. Sunderland har, jag vet inte, Sunderland kommer inte ta fler poäng den här säsongen. Jag kan inte se det hända.
Ja, det finns
en risk. De står på 20 poäng just nu då på 31 spelade matcher och jag vet inte, jag tror kanske att det skulle kunna stanna där. De ser helt bedrövliga ut.
Men känslan med Sunderland var ju redan inför den här säsongen att fansen, de egna fansen har ju själva känt att vi har klarat kontraktet år efter år när vi inte borde ha gjort det. Vi har inte varit förtjänta egentligen av att ha gjort det. Visst, en tabell ljuger inte och så vidare. De har fått in spelare som har lyft laget.
De har levt på någon slags konstgjord andning.
Ja, det har varit konstgjord andning. Och man kan inte säga, jag vet att vi fick den här frågan till podden här för ett tag sedan. Man kan inte säga att det är bra att åka ur. Alltså det kan inte vara bra att åka ur och gå och missa om alla de här intäkterna och sådär. Men just i Sunderlands fall så vet det tusan om det inte behövs en rejäl nystart i den klubben.
Det känns alltså, som behöver en 3-4 säsonger i Championship för att bygga om det här.
Bygga om det helt och ta ny sats liksom. För att det känns som att de har stått och trampat vatten och har levt på konstgjord andning i många år nu. Mm. Och nej, nu är de ju begravda där i botten. Och jag har ju jag har sagt att jag tror att de åker ur. Och att jag inte heller kommer sakna dem så himla mycket i Premier League faktiskt. För att det har varit ett väldigt berst gäng de senaste åren, tycker jag.
Ja, det har varit några fullständigt bedrövliga insatser de senaste säsongerna.
Profillös lag också. Ja, alltså, det verkligen. Är ju klart att Defoe har lyste upp tillvaron lite här och där med sin uppenbarelse och Lamin Kone kom in och gjorde det bra liksom.
Jag pratade med en kille för någon vecka sedan. Jag tror att Lamin Kone har en utköpsklausul som säger att åker de ur så får han lämna. För så mycket sämre som han blev efter att de hängde kvar när han insåg att shit, det var inte bra för mig där. Nu är jag kvar i det här jävla skitlaget.
Han har inte varit så proffsig om man säger så.
Nej, så bra som han var när han kom in.
Ja, jo.
Ja, han var ju, alltså
det var ju liksom tack vare han de klarade sig förra året.
Exakt.
Så var det ju.
Och då jag tror någonstans där under sommaren sen att oh shit, nu får jag inte bryta mitt kontrakt.
Ja, just det.
Tänk om vi hade åkt ut. Då hade jag liksom
tvungen att åka ur nu då.
Ja, precis. Så kanske Kone kan hamna i en bättre klubb. För det tycker jag han förtjänar. Om han kan komma tillbaka till den här nivån igen. Jag måste säga, det var ett ganska hårt rött kort på Sebastian Larsson, eller?
Ja, det var det.
Det var ju liksom får väl United-supportrarna på oss om det. Det var ju många som var så, hade det varit Marcos Rojo som hade gjort så där, då hade alla skrikit rött. Men ja, så kanske det, jag vet inte. Klassmål av Zlatan.
Ja, det får man säga. Vad behövde han göra där nu, kändes det som? Han har inte gjort så jäkla mycket mål nu de senaste. Han har ju varit, han har varit avstängd i flera matcher. Ja. Men han har inte gjort så himla mycket mål senaste tiden ändå, om du räknar in alla matcher och spelmål och sådär, tänker jag. De man har gjort nu har väl varit någon straff och sådär. Ja, det har inte varit så mycket spelmål senaste.
Nej, det var nog ett tag sedan. Det var straff matchen innan, va? Och sen så var det här målet som var jättefint, när han med ryggen mot mål vände runt.
Ja,
och
nej, det var ju klass. Men det är det jag menar, han behöver ju göra lite avtryck nu för att inte hans liksom säsong bara ska bli så att det bara också bara pyser ut till att ja visst, han var bra i höstas men han tappade i slutet och sådär.
Han behöver ju göra... Han var väldigt bra i den här matchen överhuvudtaget. Nu är det ju som svårt att bedöma eftersom motståndet var så blekt som det var och de dessutom spelade med 10 man stora delar av matchen. Så att, jag menar, ett Sunderland som redan är så underlägset på alla positioner och dessutom får en av sin kanske mest rutinerade centrala mittfältare som har ju spelat, Sebastian Larsson.
Ja.
Utvisad i det läget, och det är klart att det finns ingenting kvar i laget, utan det blev ju en promenadseger för United, men Zlatan var väldigt bra.
Fälla in i kapten.
Ja, det blev ju en diskussion.
Ja.
Det är ju
mycket ska man uppleva här i världen.
Mycket ska man få vara med om, men Marouane Fellaini, lagkapten i Manchester United.
Ja, det är ju, jag tror det är många
Busky
babes som
faktiskt
vrider sig i sin grav när de ser det här.
Alltså, ja, precis.
Det ska ju inte finnas. Alltså.
Jag är väldigt förvånad över att Ander Herrera inte fick kaptensbinden. Men ja, han är ändå en spelare som
förväntas. Varför fick inte Zlatan den?
Jag vet inte, det är första säsongen man får, ja.
Jo,
men det är liksom, han är ju, om det är någon som är kaptensmaterial i den där truppen så är ju Zlatan en kapten, om man säger ja. Så.
Nej, men om man tittar på den elvan som startar så ser jag ser ju Zlatan, Herrera, jag ser Pogba och jag ser Bailly som självklara kaptener för Fellaini. Men
ja. Men de är 100% med Fellaini som kapten.
Ja, det går inte att säga något annat om det.
Sen så är frågan om de kan möta Sunderland varje vecka.
Får han behålla binden nu tills de inte vinner längre?
Ja, det är frågan. Ska se vilka de nästa gång. De har väl Chelsea, va?
Ja, är det så?
Jag tror att det är precis, det är Chelsea på Old Trafford på söndag.
Ja, den är bra.
Ja, den blir tung.
Den blir tung.
Faktiskt. För det blir tufft för United, tror jag. Förstås, eftersom Chelsea är som de är. Vi har fått in as mycket frågor, så att det är väl bara att vi dundrar igång, va? Gustav Karlsson undrar just om Chelsea mot United på söndag. Fortsätter Contes vinstsvit mot Mourinho och gör Kanté mål ännu en gång? Han brukar göra mål mot Manchester United, Kanté.
Ja, då svarar jag att vinstsviten fortsätter inte.
Nej.
Och Kanté gör inte mål.
Nej.
Ren gissning.
Ja,
bara känsla taget från luften. Jag tror att motivationen här kommer hemmaplan såklart. Motivationen i och med att de krigar.
Alltså kom ihåg att United har Europa League på torsdag.
Det har de. Och det är klart att det är en jättebra möjlighet för dem att nå Champions League. Men samtidigt så har de ju lite häng på fjärdeplatsen ändå. Så att jag tror att de får med sig ett kryss från den där matchen i alla fall.
Manchester United just nu då på 57 poäng. 4 poäng bakom City med en match mindre spelad. Då 6 poäng bakom Liverpool med 2 matcher mindre spelade. Så att det är ju, vinner man de där 2 hängmatcherna så är man ju upp i kapp. Jocke Eriksson undrar, ta ut ett stafettlag 4x400 meter i Premier League. Platsar Sané, eller är han för explosiv? Andra krav på muskelsammansättning på 400 versus 100 meter. Alltså 400 meter, då tänker jag en Gareth Bale liksom.
Ja, det är ju 400 meters typ, liksom. Ja.
Så vilka sådana har vi i Premier League idag?
Bale är ju en bra 100 meters typ också.
Ja, det är klart.
Men han är ju definitivt, som du säger, en 400 meters typ.
Och då är frågan, vad, det är liksom en del ytterbackar, alltså en Kyle Walker kanske?
Ja, absolut. Han är ju också en sprinteraktig så. Mané skulle man ju inte ta, han är ju mer explosiv. Nej, liksom. Han är ju mer 100 meter. Ja, man behöver 60 till och med.
Ja,
men det är många spelare i fotbollen som är mer 60 än 100. Men om vi tar 400 meter då, så Bale spelar ju inte i Premier League, så det är ju svårt att ta honom så. Mm.
Men om man ska hitta en urtyp så där bara.
Ja.
Det finns några som, alltså man vill ju ha, det krävs ju kondis på det, ja, på ett annat sätt va.
Men en Victor Moses då? Ja. Antonio Valencia, Victor Moses, ja, alltså 400 meter. De håller nog i 400 meter, jag tror jag. Det
är bra flås på båda två också.
Ja, jag tror det alltså. Ahmed El Mohammadi till exempel.
Ja, det är bra flås på honom.
Det är en bra flås på honom.
Ja, absolut.
Skulle jag kunna se. Jag skulle kunna se en sån som Richie Delatt.
Ja.
Nu är inte han kvar i Leicester väl? Jag tror inte han är det alltså.
Bra fråga.
Nej, jag tror inte han är det alltså. Han var ju, han är ju jävligt löpstark alltså. Nej, han spelar fast om Villa nu.
Mm.
Tyvärr. Så det skulle ju vara Premier League också, eller hur?
Ja.
Annars hade jag velat Richie Delatt, hade jag velat ha där. En sån som N'Golo Kanté är ju en bra 400 meter.
Det är ju en löpstark. Men har han högsta fart då?
Ja, det tycker jag han har. Det tycker jag han har.
Ja. Jag var lite inne på Coleman också.
Var lite kul
i
där med
Everton.
Ja, Coleman, absolut. Ja. Absolut, Coleman.
Ja.
Coleman, Kanté, Antonio Valencia och Victor Moses. Är det ett bra...
Det känns som en 400, ja, 400 meters
stafettlag,
ja.
Ja. Ja. Det var lite kul där. Sky Sports hade ju Ranieri i studion igår.
Mm-hmm.
Och då snackade de om där han, första matcherna i fjol där han skulle börja spela med Kanté, då spelade han som vänstermittfältare i 4-4-2.
Ja.
Det började så. Ja. Och sen, för han hade liksom känt att han är för bra på träningarna för att ha utanför laget. Men var kan jag få in han någonstans? Var kan jag få in han? Då började han som vänstermittfältare ett par matcher. Och sen kom han in och spela centralt. Och den, sen
för att de hade ju precis värvat... Nu tappar jag ju namnet. Gökhan Inler.
Exakt.
Hade de ju faktiskt... han satt ju på bänken hela förra. Det är helt sinnessjukt. Ja. En sån faktiskt klass... mittfältare, som du, en klassspelare som du var för några säsonger sedan i Napoli.
Ja.
Han blev ju tokpetad utav Kanté resten av säsongen där. Men det var nog så att han började centralt då förstås de första matcherna.
Jag minns inte om det var han eller om de spelade med,
ja, det måste väl vara Inle
och Drinkwater. Jag minns inte.
Och Mahrez till höger då, och sen Albrighton helt enkelt, ja, utanför laget. Ja, det är möjligt. Andreas Idberg undrar, vad behöver Sunderland tänka på nu när man ska bygga om laget i Championship, och behöver de en ny ägare?
Alltså jag tror att de skulle må bra av en ny ägare, men samtidigt så det där är ju inte något sånt där som man egentligen ska behöva bry sig om. Det jag känner är bra sportsligt folk i ledning och sådär, så ska det inte spela någon roll egentligen vilken ägare. Alltså jag vill inte att man ska gå till att man ska ha en sugar daddy som, att det är enda lösningen, utan vi måste kunna se förbi det.
Sen är ju också Sunderland blivit lite vanskötta de senaste säsongerna också. De har ju inte, det har ju inte investerats i den, alltså på det sättet som man hade kunnat förvänta sig utav ett Premier League-lag med någon slags ambition. Alltså titta på vad Hull har gjort och vad de har fått för utveckling. Det är inte så att de spenderade några miljarder i vintras. De jobbar mycket lån, men de jobbar smart, och de var i alla fall väldigt aktiva.
En smart sportchef och Marco Silva som tränare, så tror jag att de kan bygga något.
Mm.
Får locka över.
Jag kastar ut den här nu bara så mitt emellan. Marco Silva i West Ham nästa år.
Ja, varför inte? Varför inte?
Jag tror West Ham, nu vann de ju mot Swansea, och då, det tror jag var liksom ändå, de behövde vinna den för att hålla det avståndet. Nu tror, yeah, jag tror de hänger kvar.
Yeah.
Och de behöver ju verkligen, alltså, de kan ju inte spela en säsong till med Bilic. Det känns som att han har blivit lite avslöjad den här säsongen, att det brister taktiskt på ganska många sätt. Han är ju en inspiratör.
Så är det väl.
Liksom,
så är det väl. Men det jag kan ändå se han var kvar ett år till.
Ja, kan du det?
Ja, det kan nog jag. Men vi får se.
Mm. Vi får se.
Jag ser inte att det är det bästa för klubben, men jag kan se han var kvar med, för exakt, att han är billig med allt vad det innebär.
Mm. Johannes Elving undrar, hur bra är Marcos Alonso? 5 baljor som den defensiva wingbacken av de två är väldigt bra. Och det är det ju. Och Marcos Alonso har varit stabil, tycker jag. Sen är det ju klart att det är en position som är ganska svår. Det är en av de...
svår eller så är den lätt? Alltså,
båda wingbacksen är väldigt involverade i spelet mycket.
Jo, men i vilka lägen är de involverade? De behöver ju inte slå några uppspel. Det sköter de andra. Mm. Då är det bara att stå högt. Sen springa upp och ner. Har man bara lungorna får springa upp och ner. Man får ju ofta bollen, tycker jag, som wingback i det där, i deras system, i lägen där man har ganska mycket tid på sig. Och sen dyker man upp liksom på de här inläggen, så dyker man upp i bortre ytan där inläggen som går lite för långt, det hamnar ofta där borta där man själv hamnar. Och då är man ofta utan bevakning. Så jag vet inte om det är så himla svår roll att sköta i Chelseas system faktiskt.
Du ska dels vara den som nästan är huvud, alltså avlastningsyta för då Eden Hazard på vänsterkanten. Du ska kunna vara den som väggspelet går på, den som tar löpningen över, som drar upp en yta med en löpning förbi. Och samtidigt ska du med hem hela vägen och täcka upp på din kant.
Men det är ju inte, ja du ska hem, absolut. Men det är ju inte hela världen om du inte är hemma. För då blir ju bara...
Finns ju Cahill där.
Ja, det finns Cahill där och täcker upp liksom. Så att... Jag vet inte, det är klart att det krävs sina lungor att sköta den rollen. Men jag köper inte att den rollen ska vara så himla svår igen som spel. Har du bara de där lungorna, då tror jag att det ganska behändigt.
Hur ratar du Marcos Alonsos säsong då?
Väldigt bra, väldigt bra. Jag skulle säga 4 av 5. För att han... Jag har ju inte liksom blivit någon match där man har känt att det här är någon säkerhetsrisk bakåt på något sätt eller så. Det är klart att han också åtnjuter skyddet av Kanté och skyddet av Cahill och Luis och det här försvaret som funkar så bra. Men jag tycker han är bra. Jag tycker inte han har blivit bräcklig igen mot en defensivt eller sådär. Och han, offensivt har han gjort sina mål och han har bidragit. Och nej.
Jag tycker också en spelare som har hamnat lite grann i skuggan den här säsongen, men som har varit väldigt, väldigt bra, är ju Matic, som vi gör en kanonsäsong bredvid Kanté. Alltså de två tillsammans fungerar ju oerhört bra.
Ja, det gör de.
Det är ju två spelare som tänker fotboll på en väldigt hög nivå, känns det.
Vinner
som.
Mycket boll.
Vinner jättemycket, de läser spelet väldigt bra. De läser ju motståndarnas uppspel hela tiden. De är ju alltid där. Det är ju liksom, hur ofta ser man någon av dem ligga för långt ifrån sin gubbe? Alltså Kanté vet vi ju med den löpstyrkan han har och ytorna han täcker. Matic täcker ju inte ytor på samma sätt, men han är ju väldigt sällan fel i position. Pratas lite för lite om Matic den här säsongen, kan jag tycka.
Ja, nej, men det köper jag.
Gustav Karlsson undrar, vem spenderar mest i sommar? Klopp, Conte, Mourinho eller Pep?
Pep.
Jag skulle också tro det.
Jag tror Pep.
Det är ju...
Det är en trupp som ska byggas om. Ja. Jag tror att han känner efter det här året att han kommer behöva lägga väldigt mycket pengar för att få ordning på det här. Klubben kommer stå bakom honom i det. Så att jag tror att de kommer lasta ut enorma summor.
Nej, de behöver ju uppgradera sitt centrala mittfält till exempel. Och det är inte det billigaste som finns.
Det sjuka är ju, tycker jag, med Manchesterklubbarna, de tar både City och United, det är att de har lagt så jäkla mycket pengar de senaste åren. Och ändå har det inte blivit en ordning på dem.
Nej, men man jämför med Tottenham till exempel, som vi pratade om innan. De har ju inte lagt i närheten de pengarna. Men de har... på andra sidan kunnat utveckla spelare på ett sätt som ingen av Manchester-klubbarna verkar ha. Jag vet inte om de har vilja att göra det. Det har de väl säkert, men de har i alla fall inte lyckats göra det.
Nej.
Men ja, det är klart, det ska in en målvakt till Manchester City, kan vi tänka oss. Eller är han nöjd? Det kan han ju inte vara. Jag menar...
Nej, det kan han inte vara. Alltså det, jag tycker väl Caballero att Caballero liksom har gjort det okej och... Ja. Jag tycker han skötte till och med spelet med fötterna bättre än vad Bravo gjorde. Och det är ju bra. Men det är klart att de måste ha in en klassmålvakt där.
De behöver in försvarare. De behöver in ytterbackar och centrala backar. De behöver ha in centrala mittfältare.
Ja, det enda de inte behöver, det är ju forwards.
De behöver inga offensiva mittfältare.
Nej.
Men eventuellt så försvinner ju Agüero i sommar också.
Ja, då har de ju Jesus och Iheanacho. Det är ändå ganska bra. Det är klart att de postar in en till forward, men de behöver kanske inte leta efter.
Ja, de kanske inte behöver ge sig in och börja buda på en Griezmann liksom.
Nej, det behöver de inte göra. Ja, i och för sig, det finns väl ingen. Finns väl ingen, inget som säger att de inte skulle göra, få plats för honom där framme.
Nej, det tyckte var en jätterolig var det goal.com eller något sånt som hade en rubrik där det stod så här: Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City och Chelsea are all scouting Antoine Griezmann. Man bara, åh fan. Nu är det precis de, så här, de sex största klubbarna i världen och den hetaste spelaren i världen. Det var en nyhet som hette duga det. Efter Pep då, man kan ju tänka sig att Mourinho har lite, han måste
han kommer inte att ligga på latsidan. Han ska nu bygga om en hel del där också.
Han är ju den som av traditionen den som köper mest.
Den
managern i världen som har spenderat i särklass mest pengar de senaste 10 åren. Pep är väl tvåa på den listan, tror jag.
Okej.
Eventuellt om Ancelotti var där också.
Men det är de som har de stora klubbarna liksom, så
ja,
är det ju.
Det är de som har de stora pengarna. Conte tror jag är rätt nöjd. Jag tror att Conte, det är inte, alltså det handlar snarare om att bredda en trupp för att klara ett Europaspel.
Förfina och bredda. Ja.
Och eventuellt då om Real Madrid går in och betalar en miljard för Eden Hazard, som det ju pratas om.
Just det.
Då ska ju han ersättas. Vi kommer väl, jag tror det var en fråga som rörde det som vi tar lite längre fram här, va? Eller ska vi kasta in den nu på en gång? Nu hittar jag inte mina papper, så jag vet inte vem som ställde den. Men han ville ha en... en Alexis Sanchez, vart hamnar han i sommar, vart hamnar en Eden Hazard och vart hamnar en Griezmann? Det var de tre spelarna, och man kan tänka sig att börjar de här stora spelarna, de här stora pengarna röra på sig i sommar som vi pratas om, då brukar de ju haka i lite grann i varann de här affärerna. Och man skulle kunna tänka sig, jag lanserade på Twitter och fick oerhört mycket mothugget av Arsenal-supportrar att Alexis Sanchez skulle kunna vara en ersättare till Eden Hazard i Chelsea. Och att Arsenal-supportrarna menade då att de skulle aldrig sälja till Chelsea. Att det fanns inte på kartan. Jag är inte helt säker på det. Han är ett år kvar på kontraktet. De kan få liksom en halv miljard för honom, för en spelare med ett år kvar på kontraktet. Han vill själv stanna i London. Då har han uttryckligen sagt att han vill nå till Chelsea.
Mm.
Och känna att han vill vara med i det projektet i Champions League och så vidare nästa säsong. Och det är klart att han skulle ju rakt kunna ersätta Eden Hazard på samma position.
Ja, det hade han kunnat gjort. Han hade kunnat varit bra, men han hade inte kunnat varit Hazard bra.
Nej, han hade tillfört någonting annat kanske. Det är lite inte riktigt samma spelartyp.
Nej.
Kanske lite fler mål, men inte riktigt samma, vad ska man säga,
inte
finess.
Nej, inte finess och elegans och inte samma en mot en styrka. För det är ingen som har.
Nej, det är
inte
så.
Inte i Premier League.
Nej. Och sen är det då, vad händer då med Griezmann? Ja, det får vi väl se. Det är väl...
Jag tror ju Griezmann är klar för Manchester United. Jag tror att det blir så.
Du tror att det blir så?
Jag tror att de lägger hiskeligt mycket pengar på honom.
Ja, det är ju vad det kostar.
Ja.
Han är dyr. Och då är frågan då, vi har fått en fråga från Jakob Sigurdsson. Vilken stor klubb hade Lukaku platsat i? Som också hade kunnat vara potentiellt intresserad och i behov av honom. Han menar på Arsenal.
Ja, då är det klart.
Det är klart att han hade varit ett hyfsat tillskott för den klubben.
Ja, det har varit ett tillskott i typ alla klubbar där uppe i toppen.
23 mål står han på.
Ja, Chelsea släpper väl Diego Costa i sommar.
Ja.
Ja, där hade han ju passat.
Ja, det kan man ju.
Arsenal, där hade han ju passat.
Mm.
Man kan ju inte säga att han inte hade passat i
Manchester United.
Ja, det hade kunnat passat också. Ja. Om du tar bort Zlatan. Och det, men ja, det är ingen precis garanti att han är kvar. Så, och får de möjligheten att signa Lukaku, då tror jag då skiter de i Zlatan. Mm. Tror jag. Han är så pass bra så att då skulle de skita i honom.
Den här tanken då? Lukaku till Atletico Madrid?
Om de tappar Griezmann? Det tror jag inte.
Du tror inte det?
Nej.
Du tror han vill stanna i England?
Ja, jag tror inte han vill gå till Atletico Madrid.
Två mål till i helgen. Everton körde ju över Leicester, kan man säga. Leicester var, visst, det var en galen första halvlek med fem mål. Men Everton var klart mycket bättre. Det kändes som Everton var redan i kvartsfinalen där i Champions League som de ska spela imorgon.
Ja,
i tankarna.
Fanns nog en sån aspekt.
Ja. Vi ska reda ut. Magnus Andersson undrar, reda ut Europaplatserna. Vi har väl gjort det någon gång tidigare, tror jag. Vad händer med fjärdeplatsen om Leicester då mot förmodan vinner Champions League och Manchester United vinner Europa League?
Då rycker de den, va?
Ja, då rycker de fjärdeplatsen. Men då måste båda de här två sakerna hända. Om Leicester vinner Champions League, ja, då blir det en ytterligare Champions League-plats för England. Och vinner Manchester United Europa League men Leicester inte vinner Champions League, ja, då blir det också en ytterligare Champions League-plats. Men skulle båda de här två sakerna, ja, då ryker fjärdeplatsen. Med tanke på, ja, det är också då förutsatt att inte Manchester United tar en fjärdeplats.
Ja, just det.
För då behåller de ju bara det.
Ja, exakt.
Ja, ni förstår. Max fem platser får det finnas. Tobias Eriksson undrar, vilken spelartyp vore den ideala att ha bredvid Pogba för att få ut max av honom?
Ja, jag fick den där frågan i början av säsongen. Jag sa en yngre Michael Carrick hade varit perfekt.
Mm.
Positionssäker, kan täcka upp bakom. Passningsskicklig, så han kan liksom förstå vad Pogba tänker runt omkring, men ändå defensivt lagd så att han liksom fladdrar inte iväg till kanterna och lämnar hela mitten öppen, och tillräckligt liksom ledaraktig så han ändå kan styra Pogba. Och sen när Carrick kom in och började spela så började de vinna matcher, så jag tror att det fortfarande är i laget idag så är det Carrick som passar bäst med honom. Men vad finns en ung,
såna spelare?
En ung Michael Carrick, vad hittar du den? Liksom?
De växer inte på trän.
Nej, herregud, det gör de verkligen inte.
Det är svårt att säga faktiskt vem det skulle vara.
Ja.
Jag kan, inte riktigt peka på någon i ligan. Ja. Om man skulle titta
utanför.
Ja, precis. En
Sergio Busquets.
De växer inte heller på
det. Nej.
Undrar vad prislappen på en Busquets skulle vara så här.
Ja, på ålderskust nu ändå.
Ja, precis. Ett nytt kontrakt. Ja, det är ju ingen, i England som går in och betalar så för en. Vad är han, 32?
Han är 30 typ, tror jag.
Han är 30?
Ja, jag tror han är 87 av Busquets.
Okej.
Okay. Eller 88.
Jag tror han har det rätt bra i Barcelona, så att det är nog ingen...
88 är han.
Han är 88, 29 då. Då har han ett stort kontrakt kvar i kroppen.
Ja.
Men han lämnar ju inte Barcelona om de inte tvingar bort honom. Det tror jag inte. Greger Gris. Ja, all right. Undrar, vilket Premier League-lag skulle Emil Forsberg passa bäst i?
Oj. Han ska ju passa bra i många lag. Alltså.
Jag tycker att det viktigaste för Emil Forsberg är att han hamnar i ett lag där han får vara den här centralfiguren. För att han måste ha mycket boll. Och det, när du pratade om Liverpool till exempel, som du gjorde i vintras. Det är ju inte ett lag där han hade varit uppspelspunkt i varje avsnitt. Han hade varit en avlastningsspelare och en inhoppare. Och så där. Det är ju inte riktigt hans spelstil. Så det tror jag inte hade passat honom speciellt bra. Jag tror att... han skulle kanske in i ett lag på nivån under, alltså in i ett Everton eller ett Southampton, eller där han kunde få vara ungefär den spelaren som han är i Leipzig idag.
Ja, nej, jag köper det. Jag satt och funderade, vilket lag skulle han kunna få den där viktiga rollen i som fortfarande är ett topplag, för man vill ju inte sätta han i Sunderland liksom. Det känns inte klädsamt, utan han ska ju upp där uppe i topp 6, topp 7, och då är frågan, skulle han kunna få en viktig roll i ett låt säga ett Manchester United? Skulle han kunna få en viktig roll där? Utgå från en kant, komma in?
Ja, det är, jag har svårt att se det faktiskt, för att där finns spelare som kräver så väldigt mycket boll i sig, med en Pogba och med en Zlatan och med en, ja, säg att en Griezmann ska in också.
Ja, men han skulle
också,
ju inte liksom passa i något av de andra lagen som jag ser det.
Nej, jag har också svårt att placera honom någonstans faktiskt. Sen får vi väl se hur tränarna resonerar. Det är inte säkert att han flyttar på sig alls i sommar, men han har ju stärkt sina aktier helt klart den här säsongen. Mårten Evebrand undrar: Barkleys insats på och utanför planen. På planen så ser det ju inte sådär vidare värst ut för tillfället. Och utanför planen, det vet jag inte hur mycket han kan lastas för. Det var ju den här videon som läckte igår här, där han hade varit ute på någon lokal och någon hade gett honom på truten. Det vet jag inte hur mycket det var. Kanske någon som var ute efter lite uppmärksamhet. Han fick syn på en Premier League-spelare på en krog i Liverpool och bestämde sig för att synas och höras lite genom att sopa på honom ganska fegt. Sådär. Så det tycker jag inte man ska behöva lasta honom för. Han har ju valt i alla fall att inte anmäla det, så att kanske någonting hade han väl gjort för att förtjäna den där, men det ska vi inte spekulera in kring heller. Känns onödigt. En sista fråga före vi packar ihop för idag då. Martin Krag undrar: vad ska Chelsea göra med alla sina backar? Ake, Christiansen, Zuma, Luis etc. Vem satsar de på nästa år?
Det är svårt. Det är Ake man ser skulle kunna komma in och spela
istället för Cahill till vänster om Luis.
I så fall, ja. Men samtidigt har det ju funkat så bra i år, så det är klart att Cahill har ett år till i sig om han vill det. Och liksom fortfarande seriös och inte blir mätt. Så svårt att säga alltså. Men Ake tycker jag ligger närmast. Zuma, ja, det är alltså självklart, men var ska han in någonstans? Ja, det är i så fall på Aspilicuetas plats. Att han skulle kunna ta Luis, tror jag, det tror jag inte, för Luis är så viktig med sin kvalitet i uppspelen i den rollen.
Nej, det är svårt, men det blir väldigt intressant. Så här är det ju, han kommer ju inte kunna spela så på det sättet som har varit den här säsongen, när man lägger på ett Champions League, och ett Champions League där man förväntas uträtta någonting också, som ju Chelsea kommer förväntas göra nästa säsong. Då är det klart att det kommer behöva roteras mer, för han har knappt behövt rotera överhuvudtaget den här säsongen, Conte. Han har spelat med i stort sett samma startelva i alla matcher. Så att de kommer nog få sina chanser, både Zuma och Ake, misstänker jag. Jag tycker inte det känns som att det är någon punkt där man behöver värva något speciellt i alla fall. Det känns som det finns.
Jag skulle kunna se en riktigt, riktigt, riktigt vass höger wingback. Ja. Skulle jag kunna se. Men var hittar du den?
Ja, en bra fråga.
Monaco.
Kanske.
Ja.
Bernardo Silva.
Ja, fan, han är fin alltså.
Ja, han är fin. Han är ju ingen
inte
wingback.
Inte som höger wingback, men fy fan vad fin han är.
Ja, han är otrolig. Alltså, vilken bollföring.
Ja, den är magisk.
Ja. Hörru du Kalle, det var allt vi har den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka igen med nya friska tag. Tack för att ni har lyssnat. Puss på er.